Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Han är en av sin generations mest prisade och älskade författare. Genombrottet kom redan med debuten 2003, då han inte ens var 25 år fyllda. Diktsamlingen Det är bara gudarna som är nya gjorde honom då över en natt till ett litterärt stjärnskott. För aldrig tidigare hade väl en svensk författare skrivit lyrik där antikens arkaiska landskap mötte gatans betong och neon på samma sätt. Trojas murar växte ihop med höghustaken. Achilles bar världsrymden inom sig på väg mot nattbussen. Två gånger har han sedan blivit nominerad till Augustpriset, bland annat för sin senaste roman En storm kom från paradiset, som översatts till en rad olika språk och även blev nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Johannes Anyuru. Nu ska vi se. Jag hörs där.
Du hörs. Vill du testa min röst?
Ja, du får säga vad som helst.
Det går en katt under bordet just nu.
Ja. Jag tänker lite på, försöker identifiera alla ljud i rummet här. Mm-hmm. Det här vattnet som...
Ska vi stänga av det?
Går det?
Ja, det går.
Jag tror att...
Det går. Det går att stänga av det. Det så.
Vi pratar på och... Vi kanske tar till med en liten paus.
Ja.
Och det är en timme långt.
Ja.
Vi befinner oss i Johannes Anyurus kök i lägenheten i Göteborg, där han bor tillsammans med sin familj. Och snart kommer vi vara djupt inne i den berättelse som handlar om den stora vändpunkt som skedde i Johannes Anyurus liv för snart 10 år sedan. Det här har han delvis tidigare talat om, bland annat när han sommarpratade i radion år 2010, och händelserna skymtar också i romanen Skulle jag dö under andra himlar, som hade självbiografiska inslag. Det var en krokig resa, ett sökande efter sanning och ljus. Det var en fråga om dödens mysterium, om tiden, om vad man ska göra med sitt liv. Länge var han främmande inför den tanke som han sen skulle omfamna fullt ut. Det blev därför en lång process som också var tätt förbunden med hans skrivande. Redan tidigt fanns en förtröstan som glimmade till i dikterna. Kanske finns det något bortom döden. Sen kom samlingen Städerna inuti Hall, där det konkreta härskade, där ateismen var i centrum. Men under samma tid skedde även något annat. Han hade fått en bok av sin pappa, den före detta stridspiloten från Uganda som den senaste romanen handlar om. Pappan var född katolik men hade sedan länge konverterat till islam. Boken han gav sin son var Koranen, och Johannes Anyuru började läsa. Och långsamt tyckte han sig skymta ett eko av en sanning i texten, samtidigt som han fortfarande tvivlade. Men så en dag, eller rättare sagt en natt, så hände något som kom att förändra allt. Och vi kommer snart dit, men vårt samtal i köket tar vid i en annan ände. Det handlar om något som verkar genomsyra allt Johannes Anyuru skriver, från de tidiga metaforerna i den första diktsamlingen till den gripande berättelsen om hans pappas liv i romanen En storm kom från paradiset. Det är ett sökande efter ljus. Det som inger hopp och skiner på det vackra i livet. Jag tänker att i ditt språk så finns det ju en kärlek till ljuset.
Mm.
Där ljuset ofta får stå för en djup skönhet.
Mm.
Det kan vara blått ljus, det kan vara kallt ljus, det kan vara varmt ljus, det kan vara ljus som kommer utifrån universum, det kan komma inifrån. Men det är alltid en typ av ljus som alltid vid varje tillfälle får symbolisera det storslagna eller det.
Jag förstår vad du menar. Det är ju en klassisk symbol liksom, för sanning och för hopp och så, ljus. Men sen, och sen har det också att göra med en sorts rent estetiskt, så vet jag att ofta när jag skriver så är det just ljuset som jag spårar, nästan som en reflex som hoppar genom texten liksom. Jag tror att alla människor också har känt den ljuset och mörkret liksom, i sitt liv, i sitt hjärta, i sitt medvetande, i att man är i mörkret och sen kommer det. Och det är också att du är i ett mörkt rum och det räcker att du har en tändsticka, så blir hela universum annorlunda för dig. Alltså skillnaden mellan att befinna sig i totalt mörker och att ha en tändsticka, eller inte ens en tändsticka, så att ha en sån gnista ifrån ett tomteblås. Det är två olika existensformer egentligen. Alltså att befinna sig i totalt mörker eller befinna sig i, eller ha ljus.
Vad har varit tändstickan i ditt liv när du befunnit dig i mörkret?
Alltså det raka svaret är Gud. Det enkla raka svaret är Gud. Och sen handlar det mer om att, alltså vilken, vad menar man när man säger Gud? Vad menar jag när jag säger Gud? Och då handlar det om en känsla av att vara, ja Gud, alltså en känsla av att vara sedd kanske, alltså att vara bevittnad av något också när jag är ensam. Det är som någonting som har kommit till en i en dröm. Alltså det är någonting som man bara kan ana som ett spår, eller som en viskning, eller som någonting som dröjer sig kvar ifrån en dröm, som säger att det finns något mer än den här existensen. Det finns mening och det finns sanning. Även om du inte vet vad sanningen är, för du befinner dig i mörkret, så finns det sanning. Och det är det som en gnista vittnar om också. Du har en tändsticka och då vet du att det finns ljus. Den första gången du ser en tändsticka i ett mörkt rum, så inser du att jag har ögon. Jag kan se. Jag var hemma hos min mamma på midsommarafton. Jag brukar åka hälsa på henne på sommar, på midsommar ibland. Det var hemma hos henne på midsommar. Och du vet, man har den här grejen, man ska plocka 7 blommor, lägga under kudden, så ska man drömma om det man ska gifta sig med. Och så gjorde jag det, plockade. Jag tror att hon och jag gick ut och plockade blommor liksom. Men så tänkte jag, jag trodde på det liksom. Så du vet, trodde på det på något som man, så som man ungefär när man ser en svart katt gå över gatan, ska jag säga, vad säger man, tweet, 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 säger man. Jag glömde bort det för så länge så jag höll på med saker. Men jag tänkte, men kanske, det är flummigt liksom. Det är flummigt, så jag plockar 7 blommor, så lägger man dem under kudden. Så la jag dem under kudden, och den natten, istället för att drömma om den som jag skulle gifta mig med, så drömde jag att jag var blind. En otroligt levande, verklig dröm. Alltså en dröm som var så verklig. Du vet, man kan ha sådana drömmar, så att de är så verkliga, så när du vaknar ur dem sen, så känns det som att Som att någon skulle ha väckt dig ur det här. Att du sitter, att nu så vaknar du. Och så är det någon som väcker dig. Fan, vad sjukt, jag drömde att jag åkte och intervjuade Johannes Anjuro, för jag hade en podcast på Expressen liksom. Och han satt och snackade om Gud, den här konstiga grejen om midsommar. Alltså en så verklig dröm liksom. I den här drömmen så tänkte jag också, alltså så tänkte jag, jag kan inte bli blind för att jag älskar att se så mycket. Alltså, och det har väl att göra med ljuset också, men det har att göra med bilderna, du vet. Alltså mitt skrivande är ju baserat på bilder, på att se. Jag vill inte bli blind. Alltså, men jag var helt övertygad om att jag höll på att bli blind. Jag tittade mig i spegeln och såg, det sista jag såg var min egen spegelbild, och såg att det var något fel på mina ögon. Och så är det en svart tunnel som sluter sig liksom. Ljuset försvinner. Och jag vet att det finns inget att göra. Alltså det är hopplöst. Du vet när det händer, men man har ångest för det händer någonting hopplöst. Och man tänker, vad som helst. Det kan inte vara sant. Vad som helst, det kan inte vara sant. Jag menar, senast jag hade den känslan var när min mamma var döende i cancer. Så hade jag också den här känslan att det kan inte vara sant. Det man går till läkaren och man tänker ihop med henne och man tänker, de kommer säga det har fixat sig, det är borta, det måste vara så, fast man vet att det händer inte liksom. Men miraklet kan hända liksom. Alltså den ångesten är det enda du har att hoppas på, är miraklet. Och i drömmen då så bad jag den här bönen som är första stycket egentligen från Koranen. Jag bad den bönen som går i Guds, den nådrikes, den barmhärtiges namn. Lov och pris tillkommer Gud, världarnas herre. Dig tillber vi, dig anropar vi om hjälp. Led oss på den rätta vägen. Och så vidare. Det är en första stycket i Koranen. Jag bad det. Och så bad jag Gud, hjälp mig på något sätt. Pang! Och så vaknar jag. Vaknar upp. Låg hemma på en madrass i morsans vardagsrum liksom. Det var en väldigt stark, väldigt, väldigt stark upplevelse. Och jag visste då att detta handlar om Gud naturligtvis. Alltså det här kommer ifrån Gud. Det här är sant. Det fanns en sanning i det här som hände mig liksom, i den här drömmen. Och det, jag menar, det kan låta konstigt, men det är en känsla som när du är väldigt djupt förälskad så kan du inte förklara för någon vad är det som är speciellt med den här människan. Men du vet att jag vet att jag ska vara med den här människan. Jag vet det. Jag kan inte förklara varför, men jag vet det i mitt hjärta. Det var en sån känsla jag hade. Och då började liksom för mig en resa som ledde till att jag konverterade till islam, att jag blev muslim. Som höll på, alltså det var den sommaren liksom. Olika saker som hände. Jag blev otroligt förälskad i en kvinna i Spanien. Jag har egentligen skrivit min första roman handlar om det här på något sätt taffligt sätt liksom. Men det var en dröm. Det var egentligen att jag hade en dröm som jag vaknade upp ur. Och så var jag inte blind. Och jag kommer ihåg, så jag minns så otroligt tydligt. Min mamma älskade blommor. Hennes trädgård var fantastisk liksom. En trädgård då som hon har. Vi har egentligen bott i hyreshus hela mitt liv. I olika sorts miljonprogram var det väl egentligen, men i Växjö. Där hon har försökt ha en trädgård som folk då har pallat grejer från och stampat sönder. För det är otroligt roligt för barn liksom att här, titta vilka blommor. Vi går och krajar hennes blomkrukor och så liksom. Så hon har alltid försökt ha en trädgård. Och sen köpte hon ett hus. När alla barn hade flyttat ut köpte hon ett hus i en litet samhälle som heter Lammhult. Och i trädgården där så har hon liksom lagt hela sitt liv i den här trädgården. Så är det fantastiska blommor. Och jag vaknar och kan se. Och så gick jag ut i den här trädgården och tittade på alla blommorna. Jag minns så otroligt tydligt. Alltså vilken välsignelse det är att kunna se. Tänk att kunna se. Och för mig var det hela den dagen. Och sen liksom klingade de här upplevelserna klinga av. Men hela den dagen så hade jag en sån enorm tacksamhet att jag kunde se. Och så. Och sen höll jag på att chakra med Gud liksom på något sätt. Om jag får något mer så kanske jag tror på det. som är egentligen den där, som egentligen är den där löjliga, om du släpper en tårta från himlen liksom. Du vet, folk brukar säga, eller minst brukar visa det när vi var små, när vi var barn, så brukar säga okej, om Gud, om du finns, släpp ner en tårta från himlen liksom. Men det som hände mig var att det kom en tårta från himlen liksom. Alltså, men det kom inte en tårta, men det som jag bad dem på något sätt hände så enormt. Till exempel så hade jag hade en djup längtan efter att bo något annat. Och då, jag menar, då måste man veta om att på den här tiden så, i hela min uppväxt var vi aldrig på semester någonstans. För min morsa var ensamstående mamma, liksom, dagmamma. Så vi var på semester, vi åkte till Danmark någon gång. Liksom. Varannan sommar så åkte vi till Danmark. Men annars var vi aldrig på semester någonstans. Jag hade aldrig varit egentligen utomlands. Jag hade varit i Budapest. Första gången jag var utanför Skandinavien. Sen var jag i Oslo en gång med en kompis typ som var DJ. Och jag var där och rappade liksom. Men första gången alltså, jag var utanför Sverige, Norge, Danmark. Så var jag i Budapest en helg. För någon sån här grej som den läste poesi liksom. Och det var också otroligt, var otroligt starkt för mig att vara ut, att det fanns utomlands liksom. Vilket kanske låter konstigt om man, som våra barn har varit i Kalifornien nu, de är liksom 7 och 9 då. Min fru kommer från Kalifornien, så vi har varit i Kalifornien liksom. Det har varit i Spanien och så. Men jag har aldrig haft en, hade aldrig haft den upplevelsen. Och det var inte, för mig kändes som att det inte var möjligt att kunna, att det fanns någonting annat. Och jag var också väldigt, egentligen så tror jag att jag var ganska indoktrinerad i den svenska självbilden att Sverige är liksom det bästa landet. Och till exempel så resten av världen är otroligt rasistisk jämfört med Sverige. Och det är inget att ha liksom. Hur som helst, en av de första sakerna som jag bad om den här dagen då när jag hade vaknat i den här drömmen, så bad jag om att jag bad Gud att visa mig om det finns någonting annat. Alltså om det finns en annan värld att leva i. En annan värld egentligen, alltså närmast i betydelsen som folk brukar säga det på i slutet av 90-talet när Attack sa en annan värld är möjlig. Alltså det hade också den betydelsen, men också i en personlig sorts intim bemärkelse, en annan värld där jag kan vara någon annan eller det där. Liksom. Och sen en vecka senare, egentligen, alltså samma dag som det här hände, så ringde min kompis och sa, jag ska åka till Madrid för Ryanair hade öppnat en flyglinje till Madrid där man kunde då flyga för 500 spänn eller någonting. Och han hade kompisar, jag ska åka dit, vill du hänga med? Och jag var på gränsen till, nej, vad ska jag göra i Madrid liksom? Och du vet, alltså sanningen är att jag hade en bild av, vad ignorant man var på den tiden. Jag hade en bild av Spanien att det kommer liksom vara åsnor på gatorna. Alltså nästan. Och då var jag ändå, jag var 27-28 år liksom. Men jag hade nästan en sån, men det kommer vara jätter och sådär på gatorna. I Madrid, vad tror jag. Ja, i alla fall. Ja, men jag hänger med. Det kanske kan vara flummigt liksom. Ja, okej. Okay. Så vi åkte till Madrid då. Flög till Madrid. Så kom jag dit till Spanien. Otrolig upplevelse liksom. Att gå på gatorna i Madrid. Det var också gayparaden. Var det i året. Som jag har skrivit om det i romanen. Det var gayparaden i året. Som också var otroligt. Det var liksom till exempel att vara normen på något sätt. Det var en helt ny upplevelse för mig. Att vara normen istället för att vara undantaget. Och vara i det rummet som var så enormt så tillåtande på något sätt. Och öppet liksom. Går runt där. Så träffade jag en kvinna som jag blev, eller en tjej, vi var väl rätt unga, men en kvinna som jag blev jätteförälskad i, för jag var förälskad i hela världen liksom. Och så gick jag där sista kvällen liksom, innan vi skulle åka tillbaka, vi var där en helva, sista kvällen jag gick där, så återkom den här drömmen och bönen till mig, och jag insåg det här är en helt annan, det är precis det som jag bad om, precis det jag bad om. Och det var otroligt skrämmande, alltså det var djupt skrämmande liksom. Tanken att tänka om det faktiskt finns något, för det var hela tiden en lek ändå, alltså det finns hela tiden element att det är en lek, man testar det kan det inte vara riktigt på riktigt och så, och då blev jag rädd och bara släppte allting och tänkte men det är inte på riktigt, kan det inte vara på riktigt. Och så var det, så höll jag på så där fram och tillbaka några gånger, det är en lång trasslig historia liksom, men det slutade med att jag återvände sen så småningom till Madrid och ramla in i en moské liksom. där det var någon snubba som sa, om du, vi tror på Gud och vi tror att det finns, har kommit profeter, att Jesus var en profet och Mohammed var en profet och så. Om du tror på ungefär samma sak, alltså vi på arabiska så säger man så här, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Nu testa och säga det om du vill liksom. Ja, kan jag testa liksom. Ja, och så sa jag det, och så alla i den här moskén, det var en liten källarmoské i ett område som heter La Paz i Madrid. Alla det här inne då, araber och pakistanier och afrikaner och muslimer liksom. Jätteglada. Ja, oh, mashallah. Allahu akbar. Jätteglada. För mig, och då i det ögonblicket, så det var inte då jag konverterade. Men för dem tänkte jag, han har blivit muslim liksom. Kramade om mig och liksom. För mig tänkte jag bara, vad konstigt. Det var, ni vet ju att ni lurade mig typ liksom. Och sen gick det väl en dag eller två dagar liksom. Och sen gick jag till, återvände jag till den här moskén en kväll, sista kvällen innan jag skulle åka hem igen till Göteborg. Så återvände jag till moskén och bad kvällsbönen ihop med folk, med folket där. Och medan han imamen bad, som är, det är egentligen samma bön då som den som jag läste upp innan och som jag läste i drömmen, fast på arabiska. När han bad den här bönen så fick jag en otroligt stark förnimmelse av att hela mitt liv upp till den punkten, alla galenskaper och skönheter, all tragik, all sorg, mina vänner som hade dött, min uppväxt, min pappa som var döende i Göteborg och som hade lämnat oss när jag var liten, allting liksom, alla mina förälskelser, poesin, allt hade, allting hade handlat om att jag skulle stå på den platsen där den kvällen och lyssna på den här mannen som läste upp någonting på arabiska som jag inte förstod och veta att det var sant, att det finns sanning liksom. Att det var sant, det här är ett budskap ifrån världarnas herre som jag får höra, och jag vet om att det är det. Och det var då jag blev, då blev jag muslim för mig. Och så, sen har det ändå varit naturligtvis en lång krokig resa liksom. Efter detta och så där också, men det var så. Alltså det var så jag hittade mitt sätt att vara, mitt sätt att vara i världen, mitt sätt att leva.
Vad fann du för skönhet? Eller så här. Hur såg den skönheten ut som du fann i Koranen?
Alltså Koranen är ju en bok som egentligen, trots att den inte är så lång, så innehåller den på ett sätt och vis många böcker, tycker jag då. Och det är en lagbok till exempel. Och för folk som ser skönheten i lagen, eller som längtar efter en lagbok, så är det i lagen de ser skönheten. För mig så finns inte, så ser jag inte egentligen skönheten i lagen, alltså som arvsrätt och hur ska det gå till när man ska gifta sig. För mig ser jag inte skön, det är inte för mig skönheten, det var inte det som lockade mig liksom alls egentligen med Koranen. Tvärtom så är det ofta sådana verser som fortfarande får mig att känna att Det känns konstigt. Alltså de griper inte in i mig. De griper inte in i mitt hjärta. Det som talar till mig i Koranen, det är de poetiska bilderna liksom. Som till exempel egentligen skulle jag läsa upp det.
Ja, men gör det.
Jag har hämtat en bok.
Ja, gör det.
Det finns ett stycke som jag tycker om jättemycket. Och som jag faktiskt också läste. Jag läste det här för min mamma när hon låg på sin dödsbädd. Så läste jag det för henne. Det är nästan det sista hon hörde faktiskt. I världen. Jag ska se här. Just det, här har vi det. Bismillah. Han har nycklarna till den dolda verkligheten. Ingen känner dessa ting utom han. Han vet vad som finns på marken och i havet. Inte ett löv faller utan hans vetskap. Och varken fröet dolt i jordens mörker eller det gröna strået eller det som vissnat saknas bland det som har upptecknats i Guds öppna bok. Det är han som under nattens sömn tar till sig era själar och som vet vad ni har åstadkommit, ont eller gott under dagen. Han låter er vakna på nytt varje morgon för att den tid som är fastställd för er ska gå till ända. Då ska ni föras åter till honom och han ska låta er veta vad era handlingar var värda. Han har den oinskränkta makten över sina tjänare och han sänder dem som vakar över er till den stund då döden når er. När döden kommer till någon av er tar våra utsända emot hans själ. Ingen går dem förbi. Därefter förs de tillbaka till Gud, deras herre, sanningen. Är inte domen hans? Han som snabbast kallar till räkenskap. Säg, vem räddar er från de faror som lurar i mörkret över hav och land? Till vem ber ni ödmjukt och innerligt denna bön? Om Gud räddar oss ur denna nöd ska vi sannoliken visa oss tacksamma. Säg, det är Gud som räddar er ur denna nöd och ur alla faror. Den tycker jag är jättefin. Jag kan inte faktiskt den arabiska texten. På engelska så är översättningen av vad era handlingar var värda. Alltså egentligen så står det bara vad era handlingar var. Alltså en dag så ska vi återvända till Gud och få veta vad vi gjorde. Alltså vad våra handlingar var för någonting. Men mest, alltså för mig, det som verkligen är skönheten för mig, det är bilden av ett löv som faller. Det finns inte ett enda löv som faller utan att Gud vet om det. Alltså sådana egentligen poetiska bilder. Det är de som alltid har talat till mig. Och ofta nu i mitt liv så har det varit så att jag haft något problem. Man har ett problem, man har inte man brottas med i vardagen, i livet, någon stor sak, liten sak. Och så har jag slagit upp Koranen på måfå bara. Och det har varit något som har talat väldigt tydligt till mig. Och det har väl egentligen kanske att göra med att på något sätt så är det som att nästan allting talar till det innersta i mig. Alltså det som jag läste upp till exempel. Nästan oavsett vilket problem man har. Jag slår upp det och läser det så känns det som att det handlar om mig liksom. Det handlar om det här problemet. Det handlar om att jag menar den senaste händelsen av det slaget var när min mamma gick bort då i våras, för ett halvår sedan ungefär. Och då man slår upp den och läser det där, så blir man, alltså det finns tröst i det. Men det är de poetiska bilderna. Det finns många sådana liksom, naturligtvis i Koranen. Liksom det finns i Bibeln och så. Så det är mer dem. Men det är för att jag är poet, tror jag, som jag dras till.
Ja. Men jag tänker att det, att närma sig Gud, både det svåraste och det mest omvälvande är kanske att ge upp sig själv på ett eller annat sätt.
Mm. Mm.
Alltså överlåta sig. Gå ner på knä, buga sig.
Mm. Mm.
Särskilt i vår tid.
Ja, ja, det är... Alltså det som är svårt... Det som är svårt, det... Alltså grejen, jag vet inte om... Jag hade inte så svårt för att... För att göra det. Egentligen allra första gången som jag bad och gick ner på knä och bugade mig med pannan mot marken var en gång när jag var ganska ung och min pappa var sjuk. Och jag var, vad kan jag ha varit, 17-18 liksom, 16-17-18. Jag var ute och spelade basket med min brorsa. Min mamma ropade på oss från balkongen. Vi gick hem. Det var min farsa i telefon. Ringde från sjukhus. Det var något fel på hans lungor då. Redan då. Sen dog han i KOL. Men redan då var det någonting då. Någon förändring. Cellförändring i hans lungor. Eller vad det nu kan ha varit. Liksom. Han var på sjukhus. Ville prata med oss. Ja, jag pratade med honom. Och då sa han till mig. Du som har sett mig be. Du har sett hur jag gör när jag ber. Kan inte du be för mig? Ja, och så gjorde jag det då. Sen gick in på mitt rum. Och härmade honom liksom som en man hade gjort. Det var första gången jag gjorde. Och då var det inte liksom... För mig var det inte så... Det var ingen sån... Det var inte så gränsöverskridande egentligen. Att buga sig och lägga pannan mot marken. Och sen har jag gjort det många gånger liksom. Då och då så har jag gjort det i mitt liv liksom. Däremot så har jag hört många andra prata om det. Jag har hört många andra liksom konvertiter och så prata om just... Det där med att överlämna sig. Och för mig, jag menar för mig var det jättesvårt att överlämna. Jag tror att för mig var det svårt att överlämna sig. Vad ska man säga? Alltså intellektuellt nästan. Att överge känslan av att jag själv vet vad som är bäst för mig. Jag vet alltid vad som är bäst för mig. För det är liksom, lämnar man när man... Ja, det får man väl lämna när man blir muslim. Den föreställningen att jag vet bäst om mig själv. Och det är ju någonting som vi verkligen har som i moderniteten liksom. Att det är jag som vet hur jag ska leva mitt liv. Det är ingen annan som vet vad jag ska göra. Eller vad jag ska tro. Det, och bara det där att tro. Alltså att ja, det är ju att ge upp sig själv. Det är ju att ge upp sin, alltså beroende på vad man tror är sig själv. Vi får ju också lära oss att det som är jag, det är min kropp. Det är, när jag dör så dör jag liksom. När min kropp dör så dör jag. Det är så vi talar om livet och döden liksom, nu för tiden. Och medans religionen säger det som är du, det är egentligen inte, det är inte din kropp. Det är inte ens dina begär. Det är inte din hunger och din törst och det är inte din mage och det är inte det liksom, utan det som är du, det är en viskning som kommer till dig i en dröm ibland, vem du verkligen är. Och en dag så kommer du att vakna upp på riktigt. En dag så kommer du vakna upp och inse att det som du trodde var du, det var ingenting, det var bara damm. Du var något annat.
Thank you.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Johannes Anjoro. Vi tar en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka. Det här var jag har inte riktigt något belägg för det, men det här är min känsla att orsaken att människor är kritiska mot religion är egentligen inte att de är hårdnackade ateister, de är ganska få.
Mm.
Det de är kritiska mot är att religionen är korrumperad och influerad och övertagen av mänskliga maktmänniskor.
Mm.
Som använder religionen för att utnyttja sin världsliga makt.
Mm.
Och det här har vi ju sett genom årtusendena.
Mm. Mm.
Det har nästan varit mer regel än undantag.
Mm.
Både inom islam, kristendom, säkert alla religioner. Mm. Och i ett land som Sverige tycker jag mig kan se en sån utveckling att, jag menar, under flera hundra år så var kyrkan, det var staten.
Mm.
Det var kungen som egentligen talade genom prästen.
Just det.
Och sen så när man fick bli fri från det så stack man så fort man kunde i princip.
Mm. Mm. Ja, men det är absolut. Men så är det absolut. Och min pappa brukade sa till mig antingen innan jag blev muslim eller efter, jag kommer inte ihåg. Han sa det till mig innan. Och det är många muslimer också som jag har hört säga det här. Jag brukar säga det själv till folk. Det bästa argumentet mot islam är muslimer själva. Jag menar, så är det tyvärr. Och det säger någonting sorgligt om vårt tillstånd liksom, som civilisation. Att så är det absolut. Att det är egentligen omöjligt att övertala någon. Och säga, jag är muslim, du borde också bli muslim. Det finns någonting, det är väldigt fint att vara muslim. Därför att vi tyvärr lever inte så länge. Och det finns jättemånga skäl till det som både handlar om oss själva och som handlar om kolonialism. Det finns en historia liksom. Men ja, absolut. Och det är synd. Det är hemskt. Det är också en synd liksom, bokstavligt talat egentligen i islam. Att vara en prövning för icke-muslimer. I betydelsen att stå i vägen för deras, för er väg till sanningen liksom. För att vi som är muslimer, när vi inte lever som muslimer, så är det klart att folk tänker, vad är det där? Det kan jag absolut förstå. För mig så var det en väldigt ensam väg liksom, som jag gick på helt själv, som inte egentligen hade så mycket, som inte hade någonting att göra med att uppgå i den muslimska världen eller ha egentligen med andra muslimer att göra, du vet. Utan det handlar bara om min relation till Gud. Och sen uppkom man ändå i den muslimska världen och lär känna muslimer och träffar muslimer som är fantastiska exempel och som också är, finns ju också folk som är fantastiska avskräckande exempel liksom. Men det finns en bön som man ska be till exempel som är: förlåt mig om jag är en prövning för andra människor. Låt mig inte vara en prövning för andra människor. För det är väldigt, väldigt, jag menar, det är väldigt allvarligt om att vi står i vägen för islam liksom.
Men om man säger så här då, alltså någonting som slog mig när du i ditt sommarprat läste ur Koranen, det var en av de få gångerna som jag i offentligheten, och det här
kan låta helt absurt. Jag menar, jag är också intresserad av de här frågorna. Jag är väldigt intresserad av religion, både personligt och samhällsmässigt, eller vad man nu ska säga. Det var kanske en av de få gångerna jag har hört någon tala om islams och Koranens skönhet, poesi, ljuset. Det vill säga det här djupt, djupt personliga. För att det som man i en svensk offentlighet hör är det politiska, problemen, konservatismen, lagarna, motsättningarna. Och som vi säger så här då, hur ser framtiden ut för den mer, vad ska man säga, poetiska formen av islam? Som det känns som att det var det som lockade in dig.
Ja, alltså, hur ser framtiden ut? Nej, det beror på. Det beror ju på. Jag tror att vi lever i en tid som befinner sig på en knivsegg. Kanske befinner vi oss alltid på en knivsegg. Det är bara att vi kan se det tydligare i vissa perioder. Som handlar om. Ah, gud, det är så stor fråga liksom. Jag tror att det är så här. Jag hörde en föreläsning igår som handlade om islam. Jag och min fru Sara, vi försöker låta bli att titta på tv varje dag. För annars fastnar vi i tv, bara sitter och glor på tv. Då tittar vi på föreläsningar av muslimska lärda. Och så. Det var en amerikansk kille som heter Suhaib Webb, en konvertit, som pratade och som sa att islam under kolonialismen, så blev islam inte bara, det upphörde vara bara en religion och blev också ett sätt att bevara en viss kultur. Och då blev det plötsligt så här att det kom fatwor som sa att det är haram att äta med kniv och gaffel till exempel. För det var det som kolonialmakten gjorde. De ville få folk att äta med kniv och gaffel. Därför var det fel. Och så vidare. Det blev en reaktion inom islam som då handlade om att bara definiera sig själv utifrån kolonialmakten, utifrån den som försökte förtrycka, den som försökte utplåna ens kultur. Och jag tror att det som håller på att hända nu, och det här är möjligen en ytlig analys, eller det är en ytlig analys för jag är inte så insatt i det, men jag tror att det som håller på att hända nu är att den paralysen håller på att släppa. Och jag tror att det som händer då är att då kommer det nya, inte nya versioner, men det kommer nya tolkningar. Det blir möjligt att se skönheten, barmhärtigheten igen, istället för bara se lagen. Och det som då också sker är att det kommer en motreaktion som fortfarande befinner sig i det här reaktionära, som bara handlar om att vi ska vara tvärtom emot väst. Och för mig är det som IS är, och de liksom de sekterna. De handlar bara, för mig, så jag upplever det som att de nästan bara handlar om att jag ska vara precis som det monster som ni hatar liksom. Det är därför min fru ska ha burka, inte för att jag bryr mig om att hon ska ha burka, utan för att jag vet att västvärlden hatar att se någon som går runt med en burka. Det är därför de ska ha det. Och så vidare. Och det är därför de håller på. Det är därför de gör sina spektakulära videofilmade terrordåd. För att visa att vi är precis de som ni hatar. För att visa att det spelar ingen roll hur mäktiga ni är. Ni kan ändå inte, och det spelar ingen roll hur mycket ni hatar detta. Ni kan ändå inte utplåna det här. Medan som man säger, vi kan komma överens. Jag menar, det kräver en trygghet i sig själv. Det kräver att man känner att jag behöver inte spotta i förtryckarens ansikte hela tiden. För det är det de försöker, jag tror att det är det de försöker göra. Och det säger jag inte för att försöka ursäkta eller säga att de är förtryckta. För ja, de är inte förtryckta till att börja med, de flesta där liksom. Och så. Men jag tror att det är det som pågår i den, det är en av de, en sak som pågår i den muslimska världen är att det är en sorts kamp om att hålla kvar vid den reaktionen som började med kolonialismen eller att släppa taget om den. Och en av anledningarna till att folk, muslimer, känner att man måste släppa taget om det, för det, jag menar de som jag pratar med, majoriteten av de som jag pratar med avsky IS liksom. Tycker att de, man ska bekämpa dem. De som bekämpar IS är också muslimer. Många av dem är muslimer själva. De, och så vidare. Det är folk som känner till det. Men det handlar om. Alltså, antingen så... För vi lever nu också i en värld som är totalt globaliserad. Liksom. Och där allting är relativt. Allting blir utsatt för hädelse. Allting blir kritiserat. Allting blir liksom satt på spel. Och det är å ena sidan, så antingen då kan man bli rädd och dra sig tillbaka och tycka att vi ska, och det handlar inte egentligen om, det handlar som sagt inte om att bevara saker, utan det handlar om att bara vara det som de säger är fel. För om västvärlden säger burka är fel liksom, vi ska förbjuda burka i Frankrike, då blir det som att då måste vi bevara det, därför att de är i de situationstecken onda och vi är goda. Då måste vi göra tvärtom istället för att tänka att vi är goda. Vi har, jag menar, jag tror att vi har tillgång till uppenbarelsens källa. Jag tror att vi har tillgång till en sanning liksom. Och sen om någon säger, det spelar ingen roll vad någon annan säger, att det är fel att ha burka liksom. Okej, okay, jag tycker också att det egentligen är dumt att ha burka liksom. Men bara för att någon som jag kan uppleva som, nu tycker inte jag att västvärlden är min fiende, men även om jag ska tycka det liksom. Även om du vet Jimmy Åkesson säger antagligen folk ska inte ha burka. Då skulle inte jag säga, min fru, jag vill att min fru ska burka. Det är ju idiotiskt liksom. Men det är en sån, det är en konflikt, en kamp liksom, en kamp som också har jag med att kalifatet föll 1914 eller alltså det ottomanska imperiet föll. Så försvann den centrala makten i islam. Och då uppstår en massa olika tolkningar. Egentligen var det kanske motsvarigheten till Martin Luther och reformationen, när rätten att tolka ortodoxin försvann i islam. Det finns inte, finns inte en påve längre liksom. Så det är en konflikt som pågår. Och sen hur framtiden ser ut, hur framtiden ser ut för den poetiska islam, eller den, jag menar, för mig är det också på många sätt är det traditionell islam, tror jag. Men jag tror att framtiden är ljus ändå, inshallah, om Gud vill, så är framtiden ljus. Jag tror inte att det mörkret hopar sig, men jag tror inte man ska tro det heller. Och det är populärt nu liksom, det har varit populärt i alla kulturer med domedagsprofetier och så liksom. Det är det också inom islam, så finns det många som snöar in på liksom att nu är det sluttid, det finns tecken på att det är sluttid och så. Men jag tror inte det. Och jag tror att även om det skulle vara det, så det finns en berättelse som säger att även om tidens ände kommer, om det tidens ände kommer medan du planterar träd, så ska du bara fortsätta plantera trädet. För att man ska inte dras in i de apokalyptiska visionerna.
Vi börjar komma lite mot slutet här.
Mm-hmm.
Men en sista fråga då.
Mm-hmm.
Alltså efter att ha mött Gud och Guds sanning och Guds ord, hur fortsätter man då? Hur fortsätter du att vara författare efter det?
Ja, bra fråga. Spännande. Det är en jättebra fråga. Det har varit... Jag slutade nästan till exempel skriva poesi efter att jag blev muslim. Jag slutade nästan skriva poesi. Det är svårt att skriva i poesi i bemärkelsen modernistisk poesi. Sen det finns ju poesi, och islam har ju en lång tradition av poesi, så naturligtvis är det möjligt att skriva poesi. Men den modernistiska poesin som handlar om vars gest är ett ständigt ifrågasättande av sig självt. Den sortens poesi, jag tappade på något sätt intresse för att skriva den, tror jag. Och det var också så att det blev omöjligt att skriva den poesin när man tror att det finns en sanning. För mig blev det faktiskt egentligen omöjligt. Sen färdigställde jag Städerna inuti Hall, som var min sista diktsamling, den senaste diktsamlingen, efter att jag hade blivit muslim. Men jag skrev egentligen inget nytt, och jag har inte satt igång något stort nytt sånt diktprojekt liksom. Men sen författare, ja, men författare kan man vara ändå. Fast det borde lättare och svårare på något sätt att vara författare. Det är lättare för att, ja, varför är det lättare att vara författare? För att det är jag återfick min tilltro till kommunikation. Jag återfick min tilltro till att det går att kommunicera någonting. Och det är ju direkt att relatera till den poesin, alltså den moderna poesin som egentligen handlar om kritik emot kommunikationen på många sätt. Och minst är den strömning som har varit dominerande när jag har skrivit. Men jag återfick den tron att det går att kommunicera någonting. Och då blir det lättare att skriva prosa liksom. Och egentligen den enda bok som jag skrivit helt och hållet sen jag blev muslim är min senaste roman, som handlar om min pappa. Och jag tycker nog att det är min bästa bok liksom. Det är ju min bästa roman i alla fall. Men det är för jag tycker den andra är ganska lovlig. Så på så sätt blir det lättare. Det blir svårare för att det finns vissa saker som, alltså vissa, för man blir mer, eller jag har blivit mer, vad ska man säga, nästan kysk liksom. Till exempel så är jag så här, jag har svårt för att skriva svordomar eller skriva en sexscen. Nu har jag inte skrivit egentligen någon sexscen innan dess heller, och jag har inte varit så intresserad av det, men jag har blivit lite 50-talsaktig liksom. På något sätt i en viss estetik, eller i en viss estetisk bemärkelse, så jag har blivit, jag menar 50-tals bemärkelse kanske överdrivet lite, men och vi har, du vet, jag har vissa idéer. Jag håller på att arbeta på en ny roman. Egentligen en romanserie som är fiktion då. Och då har jag vissa idéer som är fantastiskt bra. Som är lite för liksom gränslösa. Som är så, jag kan inte riktigt skriva det. För det är någonting som tar emot liksom. Jag vill inte skriva, jag kan inte berätta om dem heller, men garanterat, alltså, om jag skulle berätta det för dig, till, jag vet inte om dig, men i allmänhet om jag skulle berätta det för folk som tycker, åh, vilken grym idé. Men jag började ju som en ganska modernistisk författare, alltså som var influerad av beatförfattare, av Tranströmer, Sonja Åkesson, Öje och sådär, metafor, som trodde att det går att skriva en metafor som kommunicerar någonting. Och sen bröts den uppfattningen samman liksom. Den bröts sönder utav livet egentligen. Och så skrev jag Städerna inuti Hall. Och sen blev jag muslim. Egentligen. Alltså jag skrev Städerna inuti Hall, den bok jag skrev när jag försökte vara ateist. Då skrev jag den. Och sen, nu tror jag att det är meningsfullt att tala om en metafor på något sätt. Jag tror att det är meningsfullt för att, på sätt och vis också, för att Koranen är full av metafor som betyder någonting för mig. Att döden är som en sömn, liksom, som det som jag läste, som det också finns. Döden är också som en sömn. Eller att det finns en bok där Gud har skrivit ner varje löv som faller.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Johannes Anjoro. Researcher var Hanna Engberg och mejladress till oss det är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Musiken var som vanligt Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria Bach på piano i ungefär mitten av programmet. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist var då Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.